Hej och välkomna alla till FLM-podden från filmtidskriften FLM med mig, Jakob Lundström, chefredaktör, och Charlotte Wiberg, chefsfilmkritiker. Ska vi säga så?
Det låter
två chefer på scen. Vi ska ju då podda första gången live på Göteborgs filmfestival. Vi har ju poddat från festivalen förut, men inte inför den här publiken. Vi ska inte räkna alla här, det tar för lång tid att räkna alla på plats. Men, vi sitter i alla fall i ett festivaltält här som skyddar oss från vinden, UV-strålarna och alla chemtrails i luften och atmosfären. Hur har festivalen varit so far?
Bra.
Ett ljummet bra. Jag tänkte vi skulle prata om att vi skulle börja från början. Det har ju varit den tredje festivaldagen idag bara. Så vi har ju inte sett alla de 450 filmerna.
Nej, knappast.
Det får vi erkänna. Men vi var ju faktiskt på invigningen.
Just det.
Och då följde den ju på, vad ska vi säga, nästan en debatt, eller den fortsatte rida på en debattvåg som just nu forsar fram i Filmsverige, som har att göra med den här splittringen mellan den publika och den konstnärliga filmen, kan man förenklat säga. Det är olika folk klagar på varandra. Jag hoppas man hör den här härliga vinden som rasslar i festivaltället. Ja, så det var olika politiska inlägg där.
Ja.
Från pristagare och så vidare.
Frågan om representation.
Ja, precis. Och debatten har handlat bland annat om just jämställdhet och representation och den konstnärliga filmens existensberättigande kontra den kioskvältarnas position, och liksom, behöver vi fler kioskvältare, bla bla bla. Men vad var det som sades här under invigningen?
Ja, framförallt var det ju ett par feministiska brandtal. Sanna Lenken, hon vann ju, vad är det, publikens pris.
Ja, precis. Göteborgs publikens pris.
Ja, och hon gick upp och talade om hur svårt hon hade haft att få pengar till sin film som handlar om två unga flickor och ätstörning.
Mm.
Ja, och det går ju på tvärs mot vad som påstås från andra håll, nämligen att ja, det här är, det är vad man vill ha idag, det är så tacksamma ämnen, och man liksom kommer i kvinnor och berättar om kvinnor, ja då är det så lätt.
Då bara ramlar liksom miljonerna in på kontot.
Ja,
så fort man nämner ordet kvinna.
Ja.
Men så men, kanske inte är då.
Antyddes
här.
Det är nog inte riktigt så.
Nej, precis. Och hennes producent. Och sen var det Linda Westrik som mottog Maj Settling-stipendiet, som också pratade om just det där. Jag tror hon nämnde ordet gubbe till exempel i negativ bemärkelse om Filmsverige. Då. Nej, men jag träffade också Anna Weitz, som var en av producenterna bakom Förvaret, som ju vann Guldbagge för bästa dokumentär igår. Och då pratade vi också lite grann om den här diskussionen som har varit just att det finns, man måste tillåta sig själv att tänka att man kan mäta en films värde på olika sätt med olika parametrar. Det blir ganska enkelspårigt av de här publiksiffrorna som man ska mäta. Medan hon pratade om att vi har inte haft det som mål. Hur kan vi misslyckas med att nå 100 000 biobesökare när vi aldrig har satt upp det som ett mål? Utan det är ju en mer, vad ska man säga, en film som är ett inlägg i debatten och ger en inblick i en verklighet då på de här flyktingförvaren där folk sitter inlåsta som kan vara nog så viktig oavsett om den
kan man tycka har ett eget värde.
Ja, precis.
Verkligen.
Och det var ju även något som en annan då brandfackla som kastades in här nyligen var ju av den här rabulisten på Dagens Nyheter, den här krönikören Bengt Olsson, som skrev en liten avmätt krönika.
Avmätt, jag tyckte
ja, vad var den då? Besviken?
Sur.
Surmagad kanske.
Jag blev arg, men han kanske inte var arg.
Nej, precis. Han lyckades med sin provokation.
Ja, det gjorde han. Verkligen.
Irriterade Charlotte Wiberg.
Ja. Precis, just den typen av kulturtörn som han är ute efter.
Precis. Så han är inte här och kan försvara sig, men vi kan ju ändå säga vad vi tyckte om den krönikan då. Och då nämnde han bland annat Förvaret just eller han skrev om Guldbaggegalan som han tittade på med bister blick och undrade, men vad har hänt med glädjen i svensk film? Allt är så dystert och bistert, tyckte han sig ana. Och Förvaret raljerade han lite grann över att det var någon som liksom hade mage att kritisera migrationspolitiken och sådär.
Ja.
Vad var hans case?
Och tjuvheder.
Tjuvheder är folk som inte hade rena, hela och rena kläder och dåliga tänder och sådär.
Ja, och då kan man ju undra hur mycket han har följt med egentligen. Jag tycker att det var väldigt länge sedan, eller jag har nog aldrig sett en film som handlar om en kvinnlig medelålders dessutom narkoman. Mm. På ett lite både thrilleraktigt och liksom realistiska anspråk. Mm.
Men det är liksom så här någon nidbild som kanske finns då, som bekräftades av hans då. Ja, precis. Man undrar om man har sett filmerna eller?
Ja, det verkar ju inte så. Utan han bara fick en ögonblicksbild och tog fram alla sina fördomar. Och det här han lyfte fram med kvinnan i exotisk klänning som stod precis. Och grät. Det är ju bara det vanliga föraktet mot så kallade kulturtanter. Ja, kvinnor överhuvudtaget.
Ja. Nej, precis. Vi håller inte med honom om det. Jag kommer inte ihåg, vad skrev han? Det var ju all den här tristheten som man eller den förmodade, eller presumtiva tristheten, som glåmigheten som bredde ut sig över Filmsverige.
Man undrar
vad han ville se istället liksom. Han gav inget svar på vad han ville se.
Nej, precis. Nej, men han hade ju den attityden att bara man har ett problem och en minoritet så får man jättemycket pengar. Liksom.
Ja, ja. Och att publiken då ska, att det finns ett problem, att publiken väntas intressera sig för olika samhällsproblem och i hans perspektiv då ska de liksom dyka upp då och stå i vakt och infinna sig för att ta emot den här då lektionen i
Ja, visst kan man i och för sig tycka att det är det. Ibland kan det vara lite löjligt kanske med kulturmänniskor som står och läxar upp politikerna. De människor som aldrig har arbetat med praktisk politik själva. Mm. Men, ja, alltså...
Oj, du vänder i frågan.
Nej, det gör jag inte. Jag vänder inte i sak. Alltså. Men jag kan förstå att det ibland kanske kan framstå som lite... Jag vet, förutsägbart.
Jag tänkte faktiskt också samma sak. Det var ju två filmer som visades på efter de här talen och inläggen i debatten. Mm. Så var det två filmer som visades. Först var det då en kortfilm. En av de filmerna som tävlar i Starsladden-tävlingen. Det var ju Anna Rytels Moms on Fire.
Ja.
Som jag också, alltså apropå fördomar då, så det var en sån här film som nu får man en krass inblick i en filmkritikers liv. Så där. Man får lite länkar, skickar det till sin inkorg. Så där. Ja. Som man kanske kollar på mellan målen under dagen på sin iPad typ. Då. Så då kollade jag lite grann på den här Moms on Fire och då tänkte jag, aha, okej, just det. Det här motsvarar exakt det jag tänker att Johanna Rytel ska göra i en film om moderskap med leranimation. Och jag ska inte säga att jag suckar åt den, för jag tyckte den hade väl sina stunder sådär. Men jag hade ändå den klockan ringde liksom när jag såg filmen hemma. Men sen så under invigningen när jag såg den på desto större duk och med publik så tyckte jag att den liksom växte flera dimensioner och nivåer.
Jag var ju väldigt förtjust och faktiskt lite överraskad för att det var så pass gullig.
Precis.
Jag hade väntat mig någonting mycket värre där med kroppsvätskor i offentlig miljö.
Ja, just det.
Ja, just det, katten var ju lite...
Ja, de höll sig mest... Ja, katten var lite... Ja, men varför... Precis.
Lite ekivåk-katt.
Lite ekivåk-katt. Lite sugen. Men det var ju väldigt... Ja, men som du säger, hon är ju då... vad ska man säga? Vad har hon gjort för filmer tidigare? En konstnär och videokonstnär. Och...
Hon var ju med i...
Dirty Diaries.
Precis, ja.
Ett annat omdiskuterat svenskt...
Ja, eller hur? Ja, hon är ju känd för att tänja på gränser och hur man får förhålla sig till folk i realitet. Men det här var ju ren fiktion, såklart. Så det här var ju...
Själv levd lite anades det i hennes invigningstal.
Jag ska väl erkänna att jag blev lite improviserade under ett tillfälle. Då var det ett av barnen som satt och gungade och såg helt apatisk ut liksom, i en väldigt så här vanvårdad miljö. Men när jag tänker på det så ja, motsvarar mina egna sentimentala fördomar om vad barndom ska vara. Liksom.
Ja, det är de här apatiska konstnärsbarnen som är ett utbrett samhällsproblem. Nej, men precis. Men den kändes ju ändå... Alltså, om man har sett hennes tidigare filmer, då, eller verk, så var den ju ändå en gullig...
Väldigt snäll, ja.
Ja. Det kanske har att göra med Lena-animationen som var ju väldigt fina och fantastiska och hade uppenbarligen krävt ett jävla arbete. Mm. Ja, men det var ju, den kommer ju då visas i Startsladden-tävlingen och tävlar om det. Får vi se vad som hände. Men sen så var det ju den invigningsfilmen i det längre formatet var ju Måns Månssons... Jag säger Jarden, du säger Jarden.
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Vad säger du?
Jarden,
okej. Du sa något annat igår, men okej. Vi kör på
det. Nej,
men apropå den här diskussionen om publikflippar och floppar,
ja,
så har vi då en 100-åringen har ju gått bra på bio. Känner du till?
Ja, jag har faktiskt inte sett
den. Nej, det har jag. Men det är en filmatisering av en bok. Ja. Mm. Det bok är ju ändå ett trick man kan ta till om man vill på något sätt nå ut till den breda publiken. Vi har ju även då en man som heter Ove som går på bio nu. Mm. Det här är också en filmatisering av en bok. Mm. Christian Lundbergs bok då. Mm. Roman. Och det här handlar då om en man som heter 118. 1-1,
ja,
som då är siffran han blir tilldelad då, som anställd via bemanningsföretaget Dreamjobb när han ska börja jobba här då i Malmö hamn. Vad tror du om den här filmen? Kommer den nå en man som heter Ove?
Nej, inte riktigt. Alltså, jag vet inte riktigt hur mycket boken har sålt heller, men det här är ju, det är ju lite en historia som har mer av kulturellt kapital kanske än publik popularitet.
Ja, den har, kan jag säga, den har det som tema också, liksom upplösning av kulturellt kapital. Eller kanske ett försök att liksom avsäga sig sitt kulturella kapital. Skyre. Det handlar ju om en författare som jag inte kommer ihåg om man får något namn i filmen, eller om det bara är 1-1.
Jag för mig att han tilltalas med namn vid något tillfälle, men jag minns inte riktigt.
Men han heter ju inte Christian i alla fall, så det ska inte vara
Christian Lundberg. Nej, han heter Mikael eller någonting. Ja. Något vanligt.
Precis, som då är en författare som upplever sig själv som misslyckad. Mm. Han försöker, det är en rolig scen, han försöker ge bort sina diktböcker till ett antikvariat som kan ta max 5 för att han får inte plats med fler, även om det är gratis exemplar. Så, och lyckas försätta sig i en knepig sits när han recenserar sin egen bok, eller sågar sin egen bok. Så han får inte fortsätta skriva för den här tidningen då. Och då beslutar han sig i någon nyckfull, självföraktfull ögonblick att sluta jobba inom media, som man säger. Han är inte så långt bort från media.
Och det tyckte jag var så förljugen i inledningen, för att jag är övertygad om att om en författare sågar sig själv i en tidning så blir det ju bara jätteintressant och han får ännu mer uppdrag.
Ja, just det. Ja, Bergman recenserade sig själv i Chaplin när det gav sig. Det var ju under pseudonym i och för sig, men han fortsatte faktiskt göra film efter det. Vi vet ju inte vad som händer med honom efter den här författaren efter filmen. Mm. Kanske skriver en bok om det han har varit med om på Jarden. Vet man inte. Men den tematiserar ju ändå någon slags med just det här kulturella. Ja, men han på något sätt dyker in nästan frivilligt i. Han vill ha något hårt kroppsarbete där han inte behöver ha att göra med ord och den här trista liksom kulturpubliken. Tanterna. Tanterna som sitter i publiken på hans uppläsning där och helt stirrar hålökt framför sig. Det vill han inte ha längre, utan han vill jobba med då kroppsarbete helt enkelt.
Ja.
Vad får vi se?
Ja, vi får ju inte se så mycket av själva arbetet egentligen. Det hade jag förväntat mig att det skulle vara mer fokus på själva. Jag fick inte riktigt klart för mig exakt vad det var han gjorde egentligen. annat än han, det var en massa bilar och...
Ja, precis, han ingick i något arbetslag där då alla då hade fått olika siffror tilldelade sig, ja. Så pratade väl knappt, tilltalade väl knappt varandra med förnamn. Men det var ju då den här, eller vid Malmö hamn där alla de här bilarna står uppradade, väldigt vackra, symmetriska bilder. Men då kör de omkring med de där bilarna lite grann, men du tyckte att det verkade ganska glassigt jobb ändå.
Alltså, naturligtvis. Problemet gestaltar sig ju i hur arbetarna blev behandlade och vad som förväntades av dem som personer, som var väldigt dehumaniserande. Alltså.
Ja, och hur de börjar förhålla sig till varandra och liksom vad det finns för förutsättningar för solidaritet och på en sån arbetsplats där man har ett nummer. Är väl det tydligaste.
Nu hör jag inte riktigt vad du säger.
Nej, det är svårt här. Det blåser mycket i Göteborg. Jag vet inte om det är något nytt som har hänt här sistone. Nej, men han hamnar ju då i olika situationer där i arbetsplats. Situationer där han får förhålla sig till ledningens olika osofta krav på hur man ska bemöta varandra. Och att ledningen också spelar ut och de anställda mot varandra på olika sätt.
Och hans egna moraliska värderingar där som
kommer
utsätts för prövningar.
Ja, men han börjar ju lite grann som en white savior som det heter i...
Precis.
Han ska komma in där och hjälpa till lite grann. Och sen så blir han så mer och mer indragen i det här som jag tycker är väldigt... Det görs med en väldigt skicklig och liksom metodisk från Måns Månsson, regissören då, som sakteliga så börjar han... Han kan inte komma utifrån med sitt kulturella kapital bara och tro att han kan navigera sig genom det här landskapet.
Det är lite knepigt vad gäller i representation då. Det kanske är en väldigt trist och förutsägbar kritik av mig i och för sig, men jag tänkte på det här med han där som huvudperson, vit medelåldersman med kulturellt kapital. Och sen invandrarna omkring honom som arbetade med ett typiskt invandrarjobb som du också sa det så att de blev lite liksom bara en del av miljön, alltså som att de inte riktigt kommer fram som personer. Nästan som att kanske det är ett problem för dem att arbeta i den här miljön, utan det är bara de hör till den på något sätt.
Ja, precis. Det var ju lätt. Slags problem märkte man ju från framkom att de tjänade väldigt lite pengar och kanske rent av behövde stjäla lite på jobbet för att kunna dryga ut kassan. Men sen så det som man skulle kunna se i en film, den är ju väldigt kort.
Ja, det var det.
Så visst, det kanske inte fanns så mycket tid att utveckla med, på gott och ont. Det var väl ett medvetet val då såklart, men
precis, och det tyckte jag ju, det är både på gott och ont, alltså man kände ju inte hur tiden gick och det är ju ett gott betyg att man ville ha mer. Liksom.
Ja, precis. Det är en god invändning då, i så fall, att man
faktiskt
skulle vilja haft ännu mer. Men precis, jag tänkte också på det, hur den då, apropå den här debatten om svensk films både då kritiken som har varit om att SFI bland annat med just fokus på jämställdhet, representation etc. Identitetspolitik och sånt som har dragits upp där kontra debatten om publiksiffror. Sådär. Mm. Så just att den här filmen skildrar ju någonting som inte ses ofta ändå då, kontra vad Bengt Olsson kanske anser eller tycker eller vad hans fördomar säger om dem.
Så blir det ju den...
Men det är väl alltid ett sånt problem, det finns ett, eller problem vet jag inte, men det är ju ofta det man ser, det ändå ett vitt kanske då identifikationsobjekt som får öppna dörren till en annan värld som publiken kan känna in sig. Det kan man ju, det kan ju vara effektivt pedagogiskt, eller vad man ska säga.
Ja, problematiskt.
Men du tänker problematiskt
gång.
För att de andra blir då liksom...
Ja, det blir de andra som det så populärt heter, va? Men det är ju så att de förblir de andra, inte... personer som vi direkt identifierar oss med då, kanske. Men det ska bli intressant att se hur pass stor publik den här får. Jag tänker, det kan gå åt ska båda det? Hållen. Alltså.
Ja, kanske det. Men ska vi gå vidare till, och vi har sett saker som inte har producerats i Sverige också.
Faktiskt.
Faktiskt. Det är ju en filmfestival som har mycket film som inte är svensk. Ja, 80 länder det? Plus eller vad du har läst.
450 filmer från
80 plus länder. Ja. Nu har vi ju bara hunnit se ett fåtal då, som sagt. Men en som vi såg tillsammans igår var den venezolanska filmen From Afar som vann Guldlejonet i Venedig i höstas. Så en internationell festival succé som har kommit hit till. Den ska faktiskt få, den har faktiskt svensk distribution. Det visste jag inte när jag såg den igår, men den ska ju förhoppningsvis gå upp på bio också i Sverige.
Ja, det får vi hoppas. Mm.
Jag träffade Lorenzo Vigas, regissören, träffade jag kort igår faktiskt och frågade honom hur det såg ut för filmen i Venezuela just nu. Och det är ju lite turbulens i politisk situation där i stort. Men det är ju en ganska liten filmindustri, förklarar han. Och den här filmen då, det var, jag tror för 5 år sedan så kom den venezuelansk film som vann pris i San Sebastian på en filmfestival som var den dittills största framgången. Medan den här filmen då som vann Guldlejonet var den främsta internationella framgången någonsin för en film från Venezuela. Men som han förklarade då så var det ingen från officiellt håll så att säga, regeringen eller kulturministerium eller liknande som hade hört av sig och gratulerat honom. Och det misstänkte han hade att göra då med det helt och hållet hade att göra med filmens ämnesval.
Ja, ja, ja.
Och vad handlar den här filmen om?
Ja, det handlar ju om en man som åtrår pojkar, eller i alla fall unga män alltså, och använder sig av dem med upptagning och träffar, alltså det är så här gatupojkar va? Som inte har så mycket val. När man viftar med lite sedlar för dem så är det klart att de ställer upp på lite av varje. Men så träffar han en speciell pojke som är väldigt aggressiv. Och det kanske är just därför han blir så väldigt intresserad av honom och fäst vid honom. Och så utvecklar sig en väldigt osannolik och tragisk kärlekshistoria mellan dem.
I Caracas, då man får en inblick i hans, eller liksom man får antydningar om hans egen då familjehistoria med en far som dyker upp.
Ja. Båda kommer från brutala förhållanden.
Ja, precis. Man kan säga att den arbetar väldigt utstuderat, om man kan säga det, använda det ordet neutralt, men med skärpedjup just hur den har ofta ansikten i förgrunden som blir liksom utmejslade mot en mer ofokuserad bakgrund. Det var återkommande stilistiska greppet. Ja, helt enkelt, och antar jag inte konstigt att rama in de här människoödena i det här storstadens myller.
Ja.
Men var det en lyckad, jag menar, den är inte jätte... Vad ska man säga? Jag vet inte vad Bengt Olsson, om han kommer gå och se den och vad han kommer tycka om den. Om han...
Knappast.
Men du tyckte om den?
Ja, det gjorde jag, fast jag måste säga att jag missförstod den. Och det framkom efteråt, regissören var där och berättade om sin film. Och jag tänkte att hela skeendet, eller större delen av skeendet, var liksom planerat av huvudpersonen. Att han hade riktat in sig på en speciell pojke och liksom groomat honom till att bete sig på ett visst sätt.
Ja, just det.
Och det tyckte jag var så på något sätt jävligt hemskt, men skickligt och intressant. Men det var ju inte så.
Men det här, nu är du som kritiker, kan ju bestämma själv.
Det kan jag faktiskt. Men regissören berättade att det var inte alls så han tänkte när han skrev historien. Och då är det lite svårt att hålla fast vid sin...
Nej, det sabbar ju lite teori, kanske då. Ja. Jag tycker du ska hålla fast vid din egen tolkning. Jag tänkte faktiskt, jag gjorde inte samma tolkning som du av slutskedet, typas uträknat och beräknat allting var. Jag kanske hade lite större problem med, ja, med filmens det låter ju töntigt att säga budskap med tonfall och vad den ville liksom komma fram till, den här cyniska. Jag känner mig lite mer Bengt Olsson besläktad i det.
Ja, okej. Okay. Ja.
Vad fick du med dig?
Ja, alltså man fick ju veta efteråt att skådespelaren som spelade den unga pojken då, han är faktiskt tvungen att lämna landet därför att nu är han känd som homosexuell. Och det är inte okej. Okay. Det går inte för sig liksom. Mm. Så det, och det säger ju en del om just det, va? Ja, så är det liksom.
Så,
det,
så är det, ja, både i filmen och i verkligheten.
Och i verkligheten, ja.
Stigmatiserat. Ja. Nej, för det nämnde också regissören att den ska ha premiär i Venezuela i april, tror jag. Va? Den, ja, har premiär i Italien där den ju vann Guldlejonet. Så den ska ha premiär i Venezuela. Han var lite så här halv, inte nervös kanske, men ja, han anade nog vad det skulle bli för rubriker och funderade just, som du sa, på att, ja, ta den här pojken som spelar, ja, en av huvudrollerna ur landet.
Ja, ja, ja,
och nu, okay, numera så bor han, tror jag, mestadels i Mexiko faktiskt. Ja. Regissören har planerat sin nästa film och, okay, spela in den där.
Alltså, det är ju en väldigt modig film. Det är,
om man tänker in liksom alla de här, ja, utomfilmiska, omständigheterna, aspekterna, så svårt, ja, att inte väva
det,
in
det. Det är inte att glida på någon tacksam trend bara.
Nej,
i alla fall, utan det är väldigt modigt att göra det här i Venezuela.
Ja, exakt, det var kanske lite det som jag hade ändå. Den känns ju, om man kan slänga sig med ett sånt vitt begrepp som lite så här, europeisk konstfilmscynism.
Ja,
finns det,
klart,
det liksom.
Ja.
Jag vet inte vilken regissör vi ska peka ut som ansvarig för det, för den rubriken, men med den här ändå miljön och så blir den får ju någonting annat av det bara.
Ja.
Ja, men den har vi sett i alla fall. Ja. Vad har du sett? Mer?
Ja, jag har sett en polsk film som heter Body och en, nu har jag glömt vilket land, jag tror det var peruansk, Embrace the Serpent.
Just det, oj vilken slump att jag hade uppfällt här, ja. Det är då en colombiansk film.
Colombia.
Det är Colombias Oscarsbidrag.
Mm.
Som just, det var intressant, det var ju Linda Westrik som mottog det här My Settling-stipendiet. Hon har ju gjort en dokumentärfilm, vad heter den? Andarnas, någonting med andarnas och någonting med skog.
Ja, jag
men som också har då en ursprungsbefolknings vardag i fokus då. Och den här filmen är ju från Amazonas, ja, inre. Jag har inte sett den, jag är väldigt nyfiken på den. Men ja, vad tyckte du om den här?
Ja, jag blev ju helt kluven.
För helt kluven? Jag är helt 100% kluven.
För att rent känslomässigt tyckte jag väldigt mycket om den. Och den var väldigt vacker. Den handlar om en tysk man som åker runt i djungeln då och träffar indianer och skriver upp det. Han, alltså en tidig etnolog liksom.
Vilken tidsperiod spelar
det
sig?
Ja, det här måste vara 1800-tal. Och, och jag vet inte riktigt, men sen kommer det tillbaks en annan tysk man som går i den här för personens fotspår och träffar faktiskt en av de indianer som han hade kontakt med då, som han får liksom både efter- och underaspekt på den här resan. Men sen är det här att den gestaltade någonting som är ganska vanligt, att vi har indianernas visdom då mot den vita mannen som framställs som girig och obehaglig. Och
civilisationens baksida eller skuggsida.
Ja, ja precis. Och det är ju väldigt klischéartat. Och den här huvudpersonen, indianen, då, kunde säga att ja, men kunskap tillhör alla, men det förstår inte ni dumma vita män. Och så hör man i publiken att folk säger ja, ja, så är det liksom.
Du sitter där och nickar instämmer, sen börjar du skaka långsamt på huvudet.
Ja, nej, men det, hjärnan säger nej, det här är lite löjligt, va? Det är oerhört klyschigt.
Ja, lite
men hjärtat tyckte ändå att det var en väldigt vacker film och det var väldigt fint film, väldigt vackert svartvitt foto.
Och hur ska man förhålla sig det då som
ja, det är
som kritiker?
Det är väldigt svårt.
Nej, om det kritiska tänkandet liksom lägger krokben för den här.
Ja.
Du har ju, du brukar ju vilja tala dig varm för att lyssna till ditt hjärta.
Ja, jag uttrycker mig kanske inte så, men jag
följer kroppens liksom sensorer och börjar resa sig håret på armarna, då är det bra. Och känner jag liksom skräcken i bröstet, då är det gött. Men här så...
Ja, här klarar jag inte riktigt av det, min egna ideal.
Nej, för det är ju annars liksom kritikerrollen så kanske liksom då begränsning att man...
Ja,
både, det är, jag vet inte vilka vi ska skylla på, om det är någon 1900-tals teoretiker. Adorno eller någon, jag vet inte.
Finns väl ett par stycken.
Finns några stycken. Ja. Som att man ska då... Det cerebrala står över det kroppsliga.
Ja.
Och att kritiker då kanske inte kan ge, om det är vissa filmer där man ska ge sig hän helt enkelt. Det är därför man ska kanske kan omfamna mer så här, den cineastiska kritiken som just handlar mer om att välja kärleken till filmen. Det är den där du står i valet och kvalet.
Lärdomen kanske helt enkelt är att det är bra att hitta en jämvikt mellan
hjärtan. Å ena sidan och andra sidan kan du skriva.
Fast det blir ju då problematiskt när man stöter på sådana här filmer där det inte riktigt går ihop alls. Nej. Liksom.
Ja. Ja, men får se om jag hinner se den. Har du sett något mer? Body, det var ju en film som inte jag har sett som visades i Berlin i fjol, va? Som har något pris där.
Okej, okay. Ja, det var bra.
Det var bra.
Alltså, jag har inte riktigt fått den här totala filmupplevelsen än.
Nej.
Men alla filmer jag har sett har jag tyckt om. Utom möjligen Jarden då, som jag är med.
Kluven.
Ja, ännu mer kluven till.
Ännu mer än 100% kluven. Det är starkt. Nej, precis. Jag väntar också på... Jag har inte sett så många filmer som jag... önskat, eller det gör man ju aldrig. Jag såg ju då från min far bland annat, sen har jag sett en film som heter, en lettisk film som heter Dawn, gryning alltså. Som var väldigt, som bestod av ett, utspelades under Sovjettiden då, skildrade olika problem på ett sånt där kollektivt jordbruk.
Ja.
Olika slitningar mellan de unga kommunisterna och folket och kyrkan och allt möjligt. Som var liksom som ett sammelsurium av röster, men också som ett sammelsurium av konstnärliga eller filmkamerans olika möjligheter till att skapa fantastiska bilder som var helt bitvis helt otrolig, men nästan lite överlastad av såna ögonblick, men som jag kan ändå rekommendera. Vad sa jag att den hette? Dan, just det. Men sen så har vi faktiskt sett, vi har tjuvkollat också på lite filmer.
Ja,
eller hunnit se i andra sammanhang. Vi har ju faktiskt på FLM:s hemsida så har vi också rekommenderat 13 stycken höjdpunkter. Med den här podden då som en bubblare. Så den har man ju redan bockat av här. Men det är en film som jag tycker är intressant. Som du har skrivit om också i förra numret av FLM. Eller är det numret som finns ute nu kanske till och med?
Queen of Us.
Ja, precis. Ja. Det är en film av en regissör som heter Alex Ross Perry, vars förra film heter Listen Up Philip och kändes som en sån här Woody Allen pastisch nästan, eller som en variant. Om man tänker sig Woody Allen som en genre så var det här någon slags variant på den genren. Med en ung författare och lite scener från amerikanskt college och sådär. Den typen av mys. Men det här är ju mer en variant på en annan genre, eller han känns ju som att han närmar sig olika genrer som han då tar i tur med.
Ja.
Och här tänker jag på, om man nu kan kalla det för en genre, du ska ju få utveckla det, men Persona till exempel, och Tre kvinnor av Robert Altman. Det handlar ju om två kvinnor som bor just vid ett hus, sommarhus, lite grann som i Persona.
Ja.
Och börjar liksom, verkligheten börjar rämna.
Ja, och de är involverade i en slags maktkamp där rollerna skiftar, styrkeförhållandena. Skiftar på att man blir väldigt indragen i det här dramat. Jag tyckte väldigt mycket om den.
Det är ett skräckdrama kan man säga.
Ja,
ett psykotiskt sådant.
Psykodrama.
Men hur ska
kvinnor vars identitet är liksom osäkrade. Så. Det finns ju väldigt många filmer av den typen.
Ja, men kan du inte berätta...
De flesta är skräckfilmer då. Ja, men så finns det de här...
Berätta om några favosar eller sätt den här i relation till den subgenren av filmer.
Ja, vad man nu ska kalla det för. Jag läste ju den här boken som heter House of Psychotic Women, som handlar just om skräckfilm med galna kvinnor så att säga i huvudrollen, och just den här typen av tematik. Kvinnor som blir galna eller som går sönder, och det är mycket med tvillingar till exempel, ett vanligt tema.
Eller vänner som är, eller liksom två kvinnliga vänner som i den här filmen och Persona. Och...
De blir någon slags gedoman då, fast i kvinnlig skepnad. Det är tacksammare att ha kvinnor som gestaltar psykiska, liksom, psykiskt sönderfall. Och så. För kvinnor är mer associerade med vansinne än vad män är.
Har det någon saklig empirisk grund? Eller är det med
kvinnor är ju ofta sjukskrivna för psykiska besvär och... blir ofta diagnostiserade. Liksom. Mm. Men sen vad det beror på, det är ju, en annan fråga. Precis.
Men du omfamnar ju den här
galenskapen.
Alla ska vara lite mer galna.
Men där är det hjärtat, det är mina känslor inför det här som där ger vika för fascinationen. Mm. Intresset, liksom.
Ja, men du skriver något också om att även män kan ge sig hän.
Precis.
Och kanske via de här galna kvinnorna upptäcka något förborgat i deras inre. Just det. Och sen så, om man ska rekommendera en filmupplevelse på den här festivalen, så kan man ju gå till en film från 1974.
Ja.
Den som porträtteras på festivalaffischen. Festivalaffischen är ju gjord av Karin Broos. Nu sitter en person då, iakttar. Vad heter skådespelerskan?
Irm Hermann.
Just det. Tysk skådespelerska ur filmen då, vid namn Frukthandlarens fyra årstider.
Ja.
Från 1974. Fassbinders film.
Mm.
Take it away.
Underbar melodrama, förhöjd psykologisk realism så att säga.
Han visste vad han gjorde.
Ja, det är verkligen. Här är det också känslan som styr, alltså huvudpersonen. Och det handlar om att behöva kärlek i ett kärlekslöst sammanhang. Som väldigt många av Fassbinders filmer handlade om. Väldigt grymma, men har starka begär i sig.
Vad tycker du om affischen?
Ja, den är jättefin. Perfekt faktiskt. Men jag undrar i vad mån en yngre generation uppskattar Fassbinder så mycket som min. Då. Alltså, jag har ju lite grann vuxit upp med tysk film på tv. Bland mina första filmupplevelser har ju varit just Fassbinder och jag Wenders och lite tv-sändningar då på kvällen. Vad tycker du? Är du lika liksom förtjust i...
Ja, den filmen tycker jag är helt... Jag tror jag inte såg den på tv. Jag tror jag lånade en VHS-kassett på biblioteket eller något. Ja. Men det är väl min motsvarighet. Mm. Den är ju en av de grymmaste. Jag vet inte, alla hans filmer är ganska grymma just. Tänk på den här 13 och... Nej, vad 17 heter den?
Ett år med 13 månader.
Ett år med 13 månader. Den är ju minst lika tuff.
Ja,
och minst. Ja, herregud. Alla... filmer. Men den här är också väldigt grym.
Ja.
Blek. Ska vi runda av med vad vi ser fram emot? Har du något inplanerat som du verkligen vill se? Jag är ju väldigt nyfiken på Frederick Wisemans dokumentär In Jackson Heights. Skildrar ett område i New York som heter just Jackson Heights, som är ett så ganska mångkulturellt område. Det skildrar det i 3 timmar som han brukar göra ganska långa.
Ja.
Och djupt ingående dokumentärer, Frederick Wiseman. Så den misstänker jag är fantastisk. Och sen så är jag jättesugen på Tom Andersons film The Thoughts We Once Had.
Ja,
så han är en filmvetare som har gjort en fantastisk film som heter Los Angeles Plays Itself, som är någon slags essäfilm i klippformat som går igenom hur Los Angeles har skildrats på film och hur liksom staden och filmen växer samman, eftersom det är Hollywoods plats. Eller Hollywood ligger där Hollywood ligger, så liksom Hollywood och omgivningarna, hur de skildras i filmen. Och hans nya film heter då som sagt The Thoughts We Once Had, som just är då ett slags militant nostalgi kallande för. Att man ska återvända, att vi cineaster som gillar att titta på gamla filmer kan ju lätt att se på sig själva eller liksom förebrå sig själva för att vara just kanske nostalgiker då som bara flyr undan samtiden och försjunker i det förflutna. Men här har någon då idé om att man istället ska liksom återuppväcka det vi har, de tankar som vi har haft och som vi kan återskapa eller upptäcka på nytt. Kanske behövs idag igen.
Ja, ja.
Där finns det ju mycket, mycket gott att hämta under 1900-talet, tänker jag.
Ja. Själv ser jag fram emot Laurie Andersons The Heart of a Dog. Som jag misstänker är ett försvar för hundmänniskor och kärleken till den absoluta villkorslösa kärleken.
Den bespottade kärleken till hunden, tänker du? Eller?
Precis, ja. Du... Själv är jag både hund- och kattmänniska faktiskt.
Men, den udda kombinationen. Dubbeln. Ja, men ska vi tacka för oss där då?
Ja, det får vi.
FLM-podden från ett blåsigt, stormigt festivaltält i Göteborg. Tack.
Tack.